Det här är en podd från Svenska Yle.
Susanna Ginman, du har sett många statsministrar komma och gå i Finland. Vad tycker du att utmärker Sanna Marin?
Det uppenbara är ju förstås att hon är en väldigt ung statsminister och en ung kvinnlig statsminister. Men utöver det så skulle jag säga att hon är ganska kontrollerad. Det är viktigt för henne att hon kontrollerar situationer också där journalister är inblandade. Att det kanske är det som jag, mitt översta intryck.
Det här är Nyhetspodden och Susanna Ginman är ledarskribent och chef för opinionsavdelningen på Hufvudstadsbladet. Och jag heter Karin Götelid och jag har bjudit in Susanna då för att vi ska prata om just Sanna Marin, statsminister Marin. För nu är det ju så att hennes regering är halvvägs in i sin regeringsperiod och därmed är också Sanna Marin det, även om ju hon kom med i regeringen, eller hon kom med som statsminister lite senare än de andra, för det var ju så, jag tar bara en liten snabb tillbakablick då. December 2019, statsminister Antti Rinne snubblade på en affär som handlade om posten. Han fick avgå eftersom Centern inte ville ha honom som statsminister längre. Sanna Marin valdes till ny statsminister och så blev hon det då 10/12/2019. Men det var ju liksom ingen vanlig tid då, eller jag skulle säga hennes start på sin statsministerkarriär blev ju speciell för att hon fick hoppa in eller hon fick komma in efter den avgående statsministern. Men sen kom ju coronapandemin väldigt snabbt, så man kan ju säga nästan att ingenting har varit normalt under Sanna Marins tid.
Ja, det kan man verkligen säga. Det har varit onormalt och underligt ända från början.
Då i början av pandemitiden, när allting var nytt och ingen visste egentligen någonting och det skulle då vidtas olika restriktioner, så blev ju Sanna Marin väldigt uppskattad för att hon var lugn och tydlig och hennes popularitetssiffror var också höga då. Vad var det som gjorde att hon klarade så bra där i början?
Jag tror att det på sätt och vis är just det här hennes behov av att vara ganska kontrollerad och ha ordning och reda på saker. Det märks ju i hennes sätt att kommunicera. Och det passar väl otroligt bra just i den här situationen med coronan, när man visste så otroligt lite och folk var rädda. Och då kändes det antagligen ganska skönt att det var en som var väldigt samlad och kom med ett väldigt tydligt budskap. Så här ska vi göra, det här ska man inte göra. Och det var en ganska ovanlig upplevelse överlag. Jag menar, hela pandemin är naturligtvis väldigt ovanlig. Men det här sättet att kommunicera är ganska nytt från en statsminister, tycker jag.
Det var ju förstås på det sättet också exceptionellt att hon ju kastades in i den här situationen från ingenstans. Eller hon hade ju lett politiken i Tammerfors där hon var aktiv i kommunpolitiken, men den här rollen i rampljuset på det här sättet var ju helt nytt för henne.
Jo, fast hon hade ju faktiskt varit kommunikationsminister då sen regeringen Rinne tillträdde och hon var också då vice ordförande för SDP, så hon hoppade ju de facto in istället för Rinne inför riksdagsvalet när Antti Rinne var sjuk. Så då vikarierade hon ju honom och då såg man ju redan att hon nog klarade bra. Och då gav hon ju i det läget en helt annan, hon gestaltade Socialdemokraterna på ett helt annat sätt än vad man var van vid.
Hur då gestaltade hon Socialdemokraterna, tycker du?
No, där tycker jag just, det känns lite tjatigt, men just det här att hon var en ung kvinna, visserligen hade ju Jutta Urpilainen också, Urpilainen ledde ju Socialdemokraterna länge och var också en ung kvinna. Mm. Så på det sättet var det kanske inte ändå så nytt, men på något sätt var skillnaden till Antti Rinne väldigt klar. Och där skulle jag igen på något sätt fastna vid den där sättet att kommunicera. Att Antti Rinne kanske inte är så tydlig, medan hon då är extremt tydlig.
Ja, alltså då i början av pandemin så fick hon ju då som sagt höga siffror i olika opinionsmätningar och där man mätte förtroendet för henne. Tycker du att man kan säga att hon blev folkkär rent av?
Ja, hon blev ju faktiskt väldigt populär, men folkkär känns kanske som ett lite främmande ord. Just därför att hon har den här distansen. Så uppfattar jag det, att hon kanske har en distans. Hon är ju också, hon kan säga ganska skarpt. Hon är ju inte den som nödvändigtvis trycker med hårs som politiker heller. Så att jag vet inte om man kan använda ordet folkkär, men är populär definitivt. Och ett stort förtroende för henne har ju folk visat upp.
Ja, det är intressant att du säger det här, att å ena sidan väldigt, väldigt lugn och vänlig, men sen just så kan hon bita till enormt. Till exempel när hon går i dialog och strid till exempel med oppositionen, och då är hon ju allt annat än lugn.
Ja, hon är väldigt skarp faktiskt. Och sen kanske man också har sett lite i motsats till det här när jag säger att hon är så kontrollerad. Så tycker jag att ibland använder hon sig av Twitter, eller det vill säga skriver tweetar där hon eventuellt borde ha tänkt till ett varv till. Bara därför att hon är statsminister alltså. Att det kanske inte ska gå inflation i tweetar från en statsminister.
Sen fick hon ju då också en enorm internationell uppmärksamhet just för den skull att hon var en ung kvinna och på en så hög ledande post, den yngsta i världen då väl när det begav sig. Vad betyder det för henne, tror du, som politiker?
Det är nog en bra fråga. Förstås var det ett... Jag menar, här i Finland åtminstone så noterar man ju det här. Att alla världsmedier ville ha en intervju med henne. Och många också fick det. Så nu imponerade det väl lite på folk här. Sen kan det förstås också skapa irritation. Åtminstone bland konkurrenterna.
Det här är ju nu som vi pratar nu, det här är ju liksom då hur det ser ut och uppmärksamhet utåt och hur hon är och lugn eller inte lugn och så. Men om vi tänker då liksom på hennes politik eller det som hon står för, så vilka skulle du säga att hennes hjärtefrågor är?
När hon inledde sin politiska bana så hon har ju alltid varit, klimatfrågor har varit viktiga för henne, men också ekonomisk politik och socialpolitik, alltså en sån här så att säga rättvis politik. Man kan ju lägga olika innebörd i det, men om man nu då betänker att hon är socialdemokrat så vet man kanske ungefär i vilka banor det går. Det handlar om typiska sån här välfärdsfrågor, en bra utbildning för alla, jämlikhet och jämställdhet. Att hon har ju berättat att hon valde parti, att hon övervägde förutom Socialdemokraterna också Vänsterförbundet och de gröna. Men det blev Socialdemokraterna för att de är pragmatiska och kan kompromissa. Och det krävs, därför blev det inte Vänsterförbundet, medan de gröna var för otydliga i sin ekonomiska politik, tyckte hon. Så det säger väl kanske en del.
Ja, när man tittar på vad hon har sagt innan hon blev statsminister och hur hon just svarar till exempel olika såna här valmaskiner och sånt inför val, så är väl slutsatsen den att hon är en vänstersosse så att säga. Hon har hjärtat till vänster mer än. Ja.
Och det har man kanske inte, det ser man ju inte så mycket av. Det understryker hon inte nu som statsminister, tycker jag. Att hon leder ju en regering med en grön röd regering, röd-grön regering, och det är klart att det säger något, och vi vet vad det finns i regeringsprogrammet. Det uttrycker också förstås den här sammansättningen av regeringen, men så där i det vi ser henne dagligdags, så då är det ju inte någonting som hon understryker.
Nej, precis, för att det är ju så att hon har väl själv, eller hon, jag vet att hon har till och med själv sagt att hon som statsminister egentligen inte ska ha en åsikt om saker och ting, utan hennes uppgift är att leda regeringen, och det är den förstås, men det låter så där väldigt allmänt på något vis, eller lite så där opersonligt nästan kanske.
No, jo, det är ju lite motsägelsefullt, för att det är klart att statsministern är den viktigaste personen i regeringen ändå, och den som dominerar och den som ska avgöra hur tvister ska lösas. Så att jag skulle kanske skilja på inåt och utåt. Mm. Att utåt vill hon inte profilera sig i sakfrågor innan sakerna är avgjorda. Men jag kan tänka mig att i regeringens interna arbete så är det kanske en annan sak.
Men om det är så då att hon är så här väldigt, ska säga, allmän just som statsminister, så då är ju frågan att vem leder den socialdemokratiska politiken i regeringen?
No, nu tror jag ju ändå att det kanske är hon som gör det. Det är just liksom den här skillnaden med vad som syns utåt och vad som syns inåt. Men å andra sidan, det här är just alla statsministrars dilemma. Det brukar alltid vara så att statsministerns eget parti i något skede tycker att nu har inte egna partiets politik kommit fram tillräckligt bra, för att statsministern går så upp i sin statsministerroll. Och jag tror att man inte kan låta bli att göra det. Det är ett väldigt krävande arbete, och det tar merparten av tiden, och det är kanske ganska svårt att förena med den där partiordföranderollen, även om det ju är praxis hos oss att det är så det är.
Mm. Men trots nu att det har varit pandemi och restriktioner och ett verkligt exceptionellt läge, så har ju faktiskt hon och hennes regering fått igenom stora politiska uppgörelser som inte handlar om corona, utan social- och hälsovårdsreformen och en sån här
fast
pensions...
Den ligger ju ännu i riksdagen.
Den är inte färdig.
Ja, men den ser ut att gå bra för den.
Mm, precis, den rullar på i varje fall också. Sen precis. Också en sån här omdebatterad pensionsreform som regeringen ganska så där hastigt och lustigt drev igenom. Så att så handlingskraftig är hon bevisligen.
Ja, jag tycker nog att man måste lyfta på hatten för att den här regeringen faktiskt ändå har hunnit också med annat än att bara sköta den här coronan, som ju har krävt väldigt mycket. Jag menar, varje vecka sitter de åtminstone en kväll och funderar på någonting, om inte fler. Så att jag tycker att det är en bedrift. Mm. Och det här med att slopa den här pensionsslussen är ju en intressant fråga, eftersom den är känslig kanske för facket och också socialdemokraterna. Men där beslöt då Sanna Marin att det skulle vara så. Hur mycket det handlade om en kompromiss för att göra till exempel Centern och SFP och också de gröna i det här fallet nöjda, så vet man kanske inte. Men det var ändå på sätt och vis ett modigt beslut av en socialdemokratisk statsminister.
Opinionsmätningarna för Socialdemokraterna har ju nu under det här coronaåret varit väldigt höga. Eller siffrorna har varit väldigt höga för Socialdemokraterna, men nu har de tappat sin ledning till Sannfinländarna, och en del säger nu att den här marineffekten har upphört. Är det så?
Åtminstone har den mist en del av sin tjusning, kan man väl säga. Men ändå är det ju ganska bra siffror för Marin personligen. Och också för Socialdemokraterna, om man ser hur eländigt låga siffrorna var tidigare ur deras synvinkel. Också om man jämför med hur det gick i riksdagsvalet för dem, så där tappade ju sen riktigt där nära valdagen. De hade med bättre siffror inför. Och med tanke på att det nu handlar om ett statsministerparti, så tycker jag ändå att det inte ser så illa ut för dem som det kunde göra. Men å andra sidan så är vi ju bara halvvägs. Så att vem vet vad som händer.
Mm. En sån här mätpunkt här blir ju kommunalvalet, som ju då förstås inte handlar om något förtroende för Marin eller Socialdemokraterna på riksplanet. Men det kommer säkert ändå att handla en hel del om just precis de här sakerna, eller vad tror du?
Ja, det är ju oundvikligt. Mm. Nu jämför man ju ändå. Det är ju en mätning på partiernas stöd för partierna. Och även om det handlar om kommunerna och det inte egentligen finns ett nationellt val när det är kommunalval, så är det nu ändå i de banorna man tänker. Så att det blir ganska spännande att se hur det går.
Tack för det här samtalet, Susanna Gidman, ledarskribent på Hufvudstadsbladet. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid.